Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är den andra årgångens evangelietext från Johannes evangeliets första kapitel, verserna 16-18, som vi lyssnar till i Jesu namn. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kyndelsmässodagen är den sista festdagen under julkretsen. Nästa söndag inleds förfastan med söndagen Septuaginta. Det kallas också tredje söndagen före fastetiden. På modern språk kan vi kalla den här dagen för ljusdagen. På gammal svenska fanns ordet kyndel för ljus. Och vi har också det gamla ordet för ljusstake kvar, candelaber. Det kommer från det latinska ordet candel, candela. Det betyder egentligen vaxljus. Och ordet candela är också en enhet för ljus, styrka. Nämligen det ljus som ett vaxljus ger. Det finns många varianter av det här ordet i många språk. Så finskans kynttilä, engelska candle. Ljuset är alltså ett viktigt ord idag. Det finns med i första årgångens evangelium som berättar om den gamle Simeons ord. När Jesus barnet bärs fram i templet för att lösas med ett offer. I Lukas evangeliets andra kapitel. Mina ögon har sett din frälsning som du har berättat inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Ljuset är ett viktigt ord i den högstämda Johannesprologen, alltså de 18 första verserna i Johannesevangeliet, och det är de allra sista verserna som vi idag har som predikotext från det avsnittet. Ljuset har ju också en speciell betydelse här i våra nordliga breddgrader när vi nu börjar märka hur ljuset återvänder på allvar. Allt mer efter den mörka midvintertiden. Vi ska gå till vår text och vi ska se på några av de viktigaste orden i texten. Det första ordet som vi ska se på är ordet enfödd. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Kyndelsmässodagen firas till minne av att Jesus frambars i templet och löstes genom offer då han var 40 dagar gammal. Därmed skulle lagens krav uppfyllas. Jesus föddes av kvinna och blev ställd under lagen. Det måste han göra fastän han var Gud själv. Sann Gud. Den här dagen av vår text påminner oss om det allra största av alla mysterier. Det som är julens tema. Gud blev människa. Tidigare i Johannesprologen beskrivs det så här stort, vers 14. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det här ordet enfödd, det är ett väldigt speciellt ord. Det finns 9 gånger i Nya testamentet. 3 gånger finns det hos Lukas, där det betonas att det är fråga om det enda barnet, den enda sonen, som Jesus botar eller väcker upp från döden. Hebreerbrevet använder ordet om löftessonen Isak, den enfödde sonen. Mest används det av Johannes om Jesus. 2 gånger här i Johannesprologen. Och 2 gånger använder Jesus det om sig själv i samtalet med Nikodemus i 3 kapitlet i Johannesevangeliet. Ordet kan betyda både den ende och den som är född av en, enfödd. Här i vår text handlar det inte bara om att Jesus är Guds ende son, utan att han är född av fadern före alltid. Den enfödde är själv Gud. Därmed kan han ge oss den fulla uppenbarelsen. Mose och andra profeter, de kunde lyssna när Gud talade och sen föra vidare det som de hade hört. Men Jesus kan själv uppenbara Guds väsen, för han är själv Gud. Här måste jag varna för den översättning och det skrivsätt som Bibel 2000 har, som vittnar om en förvanskning av läran om Kristus. Den skriver nämligen Gud med liten bokstav i det här sammanhanget. Men Fadern skrivs med stor bokstav, stort F. Trots att den skriver själv Gud, använder den alltså lilla G i det här sammanhanget. Och med det så signaleras att Jesus egentligen inte är Gud själv. Det är en fruktansvärd villolära. Nej, här har vi ett av många klara vittnesbörd i skriften, att Jesus är sann Gud. Det andra ordet vi ska se på är fullhet. Det som kännetecknar den enfödde sonen, det är just ordet fullhet. Hos honom finns inget ofullkomligt. Han levde sitt liv på jorden som en verklig människa, en sann människa utan synd. Och det här ordet sann människa, det är just en sådan som Adam var före syndafallet. Så skriver också Paulus i Kolosserbrevet 2. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Om gudomens hela fullhet bor i honom, hur kan man ändå påstå att han inte är Gud? Bara om man förnekar det klara ordet. Det som lätt förvirrar oss är att Jesus inte bara visar sin gudomlighet. Det var ju faktiskt bara vid enstaka tillfällen han gjorde det, som på förklaringsberget. Vanligen levde han i förnedring precis som en människa och hade klätt av sig sin gudomlighet. I den nicenska trosbekännelsen som vi ska bekänna här efter predikan står det så här: tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa. Denna gudamänniska är själv Gud och har kommit med det fulla budskapet om Gud. Ingen människa har sett Gud, men när vi ser Jesus ser vi Gud själv. Honom kan vi se. Men du säger kanske, Mose fick ju vara med Gud på berget Sinai. Därför strålade hans ansikte. Varför heter det då att ingen någonsin har sett Gud? Jag kan påminna om en händelse, det är andra Mosebok 33, där Mose bad om att få se Guds härlighet. Det fick han inte, utan han fick bara se honom på ryggen. Men han fick ändå tala med Herren. Och när han var uppe på berget och talade med Herren, då började hans ansikte stråla. Han var nära honom, men han fick inte se honom i hela hans majestät. Men det här är saker som vi talar mer om någon annan gång. Vi ska nu gå över till det tredje ordet, nåd. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Nåd är att en dödsdömd fånge får rätt att gå ut i frihet trots att han bevisats vara skyldig. Det är inte nåd om en domstol kommer till att en åtalad är oskyldig. Nåd är att man frikänns trots att man är skyldig. Nåden får vi del av som frukten av att Gud blivit människa. Det betyder att Gud inte ser till våra synder, utan för Jesus skull tar oss till sina barn och ger oss rätt att komma till himlen. Gud kan vara nådig mot oss för att Jesus kom till jorden och tog på sig alla våra synder och dog för dem på korset. Straffet är borta. Vi är fria. Så ger han oss rena, obefläckade kläder så att vi får komma fram inför Gud. Det är de kläder som Jesus klätt på oss för att han har levt ett rent och heligt liv. Genom dopet och tron får vi vara iklädda i hans fullhet. Sen ska vi tänka på en intressant detalj i den aronitiska välsignelsen. Den som Mose lärde överste prästen att be när han välsignade folket, som vi alltid avslutar våra gudstjänster med. Den som börjar, Herren välsigne er och bevara er. Där ber vi att Herren ska låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Det här visar att Jesus är ansiktet. Jesus är det ansikte som är oss nådig, som gör att Gud kan vara oss nådig. Uttrycket nåd och åternåd kan också återges nåd för nåd, som i Hedegårdsöversättning, eller nåd utöver nåd, som det hette i kyrkobibeln 1917 och hos Gertz. Engelska NIV har en längre version som jag ska kort citera på engelska. Grace in place of grace, already given. Det här betyder nåd som ges istället för nåd, som redan har getts. Det är ett starkt uttryck för en överflödande nåd. Först ges nåd, så ges det ännu utöver denna nåd, istället för den som redan har getts. Om vi tänker på nästa sats i vår text, ser vi någonting som kan förklara det här uttrycket. Där talas om Mose. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Det finns på sätt och vis en upptrappning här. Mose, Jesus, kommer en bit över. Hebreerbrevet fastställer också att Kristus är större än Mose. Det nya förbundet är överlägset det gamla. Det fanns en nåd i Gamla testamentet, men den nåd som Jesus kom med är högre, fullkomligare. Vi ska ännu studera ordet lag, och i samband med det också anknyta till det här med nåd. Lag. Lagen gavs genom Mose. På Sinaiberg gick Mose upp till Gud och fick lagens två tavlor, där Gud hade skrivit ner de 10 orden med sitt eget finger. Ja, det står faktiskt så i hebreiskan, de 10 orden, inte budorden. Det är de ord som vi har sammanfattat, det är det som vi kallar Guds 10 bud. Sen fick Mose en lång rad med bestämmelser som reglerade Israels barns liv. Dels var det sånt som bestämde om hur de skulle hantera egendom och slavar. Dels hur de skulle hålla skillnad på ren och oren mat. Det var också hur de skulle fira sabbat och olika högtider. Och inte minst fick de anvisningar om offer. Allt det här kallar vi Moselag. Hebreerbrevet är en viktig uttolkare av Moselag från kristen synvinkel, i ljuset av Jesus. Det säger oss att alla de gamla bestämmelserna om offer, mat och högtider är bara skuggbilder av verkligheten. Och verkligheten finns hos Kristus. De här skuggbilderna skulle fostra folket tills han kom som skulle uppfylla allt. Lagen skulle vara en pedagog, en skolmästare. Men när Jesus kom skulle inte skolmästaren längre ha sin gamla uppgift. För Jesus uppfyllde allt. Han gjorde allt det som lagen krävde. Det betyder inte att det inte fanns nåd också under Gamla testamentets tid. Alla offer vittnade om Guds nåd. Genom att man bar fram det första barnet som föddes i en familj och offrade för det, löste man det så att man fick ha det som sitt eget barn. Egentligen var allt förstfött Guds egendom, så hade han sagt genom Mose. Men när man offrade blev det föräldrarnas eget barn. Så här måste också Josef och Maria göra. Därför gick de till templet när Jesus var 40 dagar gammal för att offra, precis som Mose hade stadgat. Genom det offer som de förde fram uppfylldes det som Mose hade stadgat i lagen, så att vi inte mer behöver offra. När man ser tillbaka på kyrkans historia under ett par hundra år, så märker man att det fanns en rest kvar av den här bestämmelsen ännu under 1800-talet i den kristna traditionen. Då en kvinna hade fött barn ansågs hon oren tills hon hade blivit kyrktagen. Men det var helt en onödig bestämmelse, för när Jesus bars fram som offer behövdes inte längre något nytt löseoffer. De gammaltestamentliga bestämmelserna var avsedda att gälla tills själva fullheten kommit. Det lär oss Hebreerbrevet väldigt tydligt. Så är det också med de dagliga offren, brännoffer och slaktoffer, som skulle frambäras när man hade syndat. När man gjorde det fick man nåd inför Gud. Jesus bar fram sig själv som ett brännoffer när han led döden på korset. Därför behöver ingen mer offra för sina synder. Jesus har offrat en gång för alla. Man kan alltså säga att den nåd som lyser i Nya testamentet är en starkare form av den nåd som redan fanns i Gamla testamentet. En nåd istället för den nåd som var symbolisk och framåtskådande. Nåden i Gamla testamentet fick sin kraft från det offer som skulle frambäras genom Jesus. Också i Gamla testamentet fanns en rättfärdighet av nåd. De som trodde på löftet om den kommande Messias, likt Abraham, var rättfärdiga genom tro. Men när Jesus har offrat sig själv är nåden verkligen fullbordad. Han kom med fullheten från Gud. Nåd som förverkligade den nåd som omvittnades genom Mose bestämmelser. Nu får vi se tillbaka på det som är fullbordat. Slutligen ett ord till. Sanning. Jesus kom med nåden och sanningen. Han är själv sanningen. Hebreerbrevet inleds så här. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Ordet är mäktigt. Genom det skapade Gud allt. Johannes sätter i början av sitt evangelium likhetstecken mellan ordet och Jesus och mellan ordet och Gud. Därför är det så allvarligt när man underkänner Guds ord och för in tvivel på att Gud verkligen har talat genom profeterna, så som den gällande bibelöversättningen i Folkkyrkan tydligt gör. Genom det sår man ut tvivlet på Jesus och därmed på Gud själv. Här kopplas också själva skapelsen till ordet. Det som vi kan veta om hur världen har blivit till har vi fått genom Guds särskilda uppenbarelse. Den har vi fått genom Jesus och hans apostlar. Jesus sa nämligen att han sänder anden som ska vittna om honom och påminna om allt vad han hade sagt. Och det har han sedan talat till oss genom apostlarnas skrifter. Det som vi kallar Nya testamentet. Det är alltså så oerhört allvarligt att förakta Guds uppenbarelse i ordet. För där har vi sanningen. Vi ska inte tro att vi stackars dåraktiga människor ska förstå sanningen bättre än det som Gud själv har uppenbarat för oss. I vår text läste vi den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Sättet som Gud har gjort sig känd för oss är att han har sänt Jesus Kristus till oss. Och genom honom har han gett oss en fast uppenbarelse om det sanna ljuset. Det sammanfattar vi idag med temat Guds uppenbarelse i Kristus. Därför blir den här dagen som en inkörsport till allt det som ska följa. När vi snart ska inleda färden med Jesus på vägen mot Golgata. Och sedan följa honom i uppståndelsens ljus och i vandringen på vägen mot himlen under den helige andes ledning. Pingstens ande. Om det här, allt det här har Gud gjort för att vi inte ska gå förlorade. Vi skulle annars ha varit förlorade om han inte hade kommit. Gud har gjort det för att vi ska ha evigt liv genom tron på hans namn. Amen. O Kristus, oss benåda, så att i tron vi må ljus i din sanning skåda, liv av din kärlek få. Till dig vårt hjärta längtar, från världens väsen trängtar, till din rättfärdighet. Amen.